Har du drabbats av foglossning? I badrummet? Det är dags att börja prata hushälsa.
Dags att prata hushälsa.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.
Jag som heter Elaine säger varmt välkommen till Schlagerfesten. Nu var det ett tag sedan vi spelade in en podd, det känner mig lite orutinerad. Men själv är jag inte som tur är, utan som vanligt har jag också med mig
Anders.
Ja, Anders.
För vi gör ju den här podden om allt som har med Mello och Eurovision att göra. Och vi har ju fått, jag höll på att säga, lite semester efter Mello. Det har vi verkligen inte haft. Det ska vi återkomma till. Men vi har i alla fall inte gjort några poddar som ni har hört. Men nu drar det ju faktiskt ihop sig här till Malmö. Det är inte lång tid kvar alls. Det är mindre än 3 veckor kvar till den första semifinalen går av stapeln. Så då måste vi ju börja prata lite om det här.
Det måste vi verkligen, både för att vi själva vill, men för att andra vill konstigt nog lyssna på vad vi har att säga, Anders. Och det uppskattar vi ju såklart att ni fortfarande gör efter så här många år.
Det är otroligt tacksamt såklart, även om det ligger, jag har ju alltid hävdat att det är något oerhört självupptaget i att vi sitter här och pratar lite och så spelar vi in det ifall någon annan vill höra. Det är någonting stör mig i hela konceptet här, men nu är det som det är.
Ja, det är det. Och jag tänker att vi börjar väl där vi slutade, och där vi slutade var ju att Marcus och Martinus vann Melodifestivalen, hej och hå, skickade iväg ett bidrag till EBU. Och sen har det både för oss och för dem gått i ett med förberedelser inför Eurovision Song Contest. Och om vi börjar i Marcus och Martinus hörnet, för det är väl ändå det som är mest intressant här, så har ju de varit iväg på en massa pre-parties, turné över halva Europa, eller hur, Anders?
Det har de. De har varit otroligt upptagna. De fick 2 dagar, tror jag, ledigt vid påsk eller någonting sånt där. Nej, det fick inte vid påsk. Före påsk var det. Ja. För på påsk så hängde vi i Madrid. Så det vet jag ju. Ja. Nej, men för att backa och förklara vad det här är då, vad det är vi pratar om. När national final season är över, vi använder oss och slänger här med engelska uttryck. Alltså när de nationella uttagningarna är klara och alla länder har presenterat sina bidrag från interna uttagningar och deadline har varit, då lämnar vi det som kallas då national final season och rör oss in i pre-party season. Och det här började en gång, jag vet inte riktigt när det var, närmare 20 år sedan är det nog, i Amsterdam, där man helt enkelt bjöd in alla årets tävlande och gjorde en Eurovision in concert. Alltså en konservation av årets bidrag. Och det här har ju liksom växt från år till år till år och blivit mer och mer och större och större. Och sen har fler städer hakat på. Så att numera är väl de stora vi har, det är de i Madrid, Barcelona, Amsterdam och i London. Man hade några år i Riga. Man försökte sig på någonting i Moskva. Det har varit någonting i Tel Aviv. Av förklarliga skäl är det inte i år. Och så vidare. Men det är de här, alltså, ja, konceptet är egentligen detsamma. Man bjuder in alla årets artister. Och istället för att artisterna då ska kuska runt hela Europa som man gjorde tidigare och försöka komma in i tv-program och sådär, så nu är alla på samma ställe, eller i alla fall väldigt många. Och så kan lokal media, både från landet men också fanmedia, komma och intervjua, prata med dem, se dem live. Och det här är ju en ganska viktig uppdatering för oss att se de här artisterna live. Framförallt de som då blir internt valda, att vi får se dem live för första gången. Naturligtvis inte alls i sin staging, men vi ser liksom, ja, men för det första, kan de sjunga? Hur låter det? Och liksom, kan vi få några små så här, ledtrådar eller avslöjanden kring hur det kommer att se ut, vad man kommer att gå med för stil på sin styling och sådär. Så att alla som satsar pengar och sådana grejer är otroligt intresserade av de här. Och förra året, om ni minns, så blev det ju stor skandal i Holland därför att det nederländska bidraget, ja, det lät ju inte jättebra när de sjöng.
Nej, precis.
Det ledde till stora debattprogram och stora inlägg, och till och med den nederländska tv-chefen var tvungen att gå ut och kommentera i media, och det kanske han inte gjorde jättesnyggt heller, eftersom han inte kanske backade sitt bidrag ordentligt. Men Så det har en ganska stor impact det här, och det har då Marcus och Martinus varit med på. De var först ut i år var Madrid, det var på påskhelgen, och ja, men jag var ju där. Och jag tog ett litet snack såklart och hörde hur läget var. Men det här är ju nu några veckor sedan, så jag har nästan glömt bort vad de sa själva.
Ja, då ska du få höra det nu.
Tack.
Har ni haft det lugnt och skönt efter Mello?
Nej, nej, det har varit mycket jobb, men det är sånt vi gillar det. Vi har lyst till att det ska vara full kör, så nu ska vi jobba på framöver mot, mot Eurovision. Men vi fick två dagar hemma i påsk på stugan, så det var trevligt så länge det var det. Men nu är det full kör igen, så det blir bra.
Hur är det att komma till Madrid så här?
Det är ju det är som Marcus sa i stad. Då fattar man lite att man har vunnit Melodifestivalen och Your Beginning to Work. Om man är i Madrid och så ska man till London.
Ja, vi har jobbat lite i Melo.
Såklart, men liksom, jag menar att man fattar att man ska vara med i Eurovision.
Ja, ja.
Så det är ju en känsla man har längtat efter. Och det är otroligt kul. Och så gläder vi oss och gör fler Eurovision-ting.
Hur funkar det här? Vibar man liksom med andra artister? Står ni bakom och som blir polare?
Ja, vi stod bakom och pratade mycket med dem från Ukraina och så de från Finland. De har också en riktigt bra vibe, så det var roligt.
Och Belgien.
Belgien och de från Kroatien också har vi pratat en del med, så ja, roligt.
Har ni några favoritlåtar personligen?
Ja, Joost Klein sin från Nederland. Jag gillar den viben bara, han är en rolig karaktär.
Ja.
Vad händer med er framträdande i Malmö? Jobbar ni vidare på det? Utvecklar ni det?
Ja, det är ju lite regler som har gjort att showen måste se lite annorlunda ut. Så de som jobbar med i vårt team jobbar hårt nu för att sätta ihop så att vi kan ha det så mycket likt som möjligt. För don't fix anything that's not broken. Men självklart vill man också jobba vidare på showen så att det blir bättre. Så vi jobbar på spräng nu som vi ser i Norge för att ting ska bli bäst möjligt, så det är inte för mycket vi kan snacka om ända. Ja.
Känner ni press? Börjar ni bli nervösa?
Martinus, jo, du sa ju det i stad.
Nej, men jag känner inte så mycket på press och är nervös ända. Men jag kommer till att känna det när det börjar närma sig, men akkurat nu så har jag det bara roligt egentligen. Ja.
Vilka fler förfester ska ni besöka?
Amsterdam, London, Stockholm och Oslo. Det, jag tror det är bara dem. Ja.
Och det här var som sagt det första stoppet på turnén, så det här var ju första gången som alla deltagarna träffade varandra också. Jag tror att det var 26 akter som var i Madrid av årets 37, så att det var en väldigt, väldigt stor andel.
Och
det som hände här i Madrid var ju framförallt att vi såg Schweiz för första gången. Och hen ställde ju skåp i Madrid. Alla var otroligt imponerade av Nemos framträdande av The Code, som ju låten heter. Och före Madrid så var han var i topp fortfarande på poddslistorna, och jag tror att han låg på en fjärde eller femte plats. Men susade upp till toppen och har sedan dess varit oddsfavoriten att vinna Eurovision i år. På andra platsen där ligger just nu Kroatien, som ju var etta tidigare.
Just det.
Med Rindim Dagdim med Baby Lasagna. Och han gör också ett otroligt gott intryck. Han har också varit runt på de här och växer för varje framträdande. Man ser att han blir mer och mer självsäker. Ja. Och jämför man med hans deltagande i Dora, alltså den kroatiska finalen, så ser vi såna här saker som att ja, men okej, han vet nu vart han ska titta. Han har en medvetenhet. Han har en mickteknik, bara en sån sak. Han har lärt sig sjunga in i micken. Och ja, men och så vidare och så vidare. Så det är såna här saker man kan följa under liksom den här perioden, liksom hur artisterna växer in i sina låtar, hur de blir mer och mer bekväma på scenen med sin låt, men också naturligtvis att få öva sig på det här att ha media och press och intervjuer från morgon till kväll, för det är vad som kommer att vänta dem i Malmö. Och jag tror för dem att det är en liten trygghet att de, ja, men liksom de får lite kompisar, de lär känna varandra lite grann.
Ja. Ja, men jag tycker verkligen det är fint, och det blir ju lite som rep för dem också. Det blir ett långt rep där de också får resa runt och visa upp sig på något sätt.
Ja, för vi hade ju i år också ett pre-party i Stockholm faktiskt, och det var i söndags. Ja. Det kommer också bli ett i Norge, ska jag säga, i Oslo nästa helg, som blir den sista. Det här är två helt nystartade. Det var inte jättemycket artister som kom till Stockholm, men det var ett tappert gäng, så jag fick se några en gång till.
Ja.
Och ja, men jag passade på att ta ett litet snack med PR-managern för Marcus och Martinus, för jag tycker att det är så intressant det här med hur lägger man upp en plan och hur tänker man när man nu ska liksom lansera eller återlansera en artist liksom i hela Europa inför den här tävlingen.
Men vi börjar från början. När började planen för Marcus och Martinus ta form? Marcus och Martinus var med i Melodifestivalen förra året och ställde upp i år igen. Var det ett uttalat mål redan förra året att försöka komma till Eurovision?
Nej, det skulle jag inte säga att det var. Sen tror jag att de alltid har tänkt att de vill ställa upp igen. Sen fick de den här låten och så blev det mycket, mycket tidigare än vad de hade trott.
Och när kände ni att ja, men det här är ju en vinnarkandidat?
Alltså killarnas inställning och mål har ju alltid varit att de ska vinna Melodifestivalen. Så de har ju haft det med sig. Det är nog svårt att tänka i de banorna att här, vi kommer vinna, utan man vill liksom stänga av allt sånt. Så det var ju liksom först när vi vann som att vi insåg att ja, men nu har vi vunnit, även om odds och sånt var liksom till vår fördel.
Och vad hände då? Vad hände där liksom på lördag natt? Vad sätter igång?
Vi sätter igång jättemycket tankar. Framförallt så är det jättemycket material som måste levereras till EBU. För att vårt bidrag väljs ju ut en eller två dagar innan deadline för allt. Så mycket av det arbetet sattes igång. Och sen så på måndagen efter att de hade vunnit så satt vi ner och pratade om vad ska vi göra för någonting fram till Eurovision.
För vi är just nu mitt i pre-party-säsongen här, vi är i Stockholm, det har varit några stora. Hur viktig är de i en sån här satsning?
Jag tycker personligen att de är jätteviktiga, för det är möjlighet att få dels komma ut i Europa, du får träffa fansen, både Eurovision-fansen men i Marcus Martinus fall även deras gamla fans. De har gärna haft en internationell karriär tidigare, så för dem är det superviktigt att få möjlighet att träffa dem. Men man får också möjlighet att träffa media, göra intervjuer som man kanske annars inte skulle ha gjort. Marcus och Martinus har ju gjort stor spansk tv, de har varit med i brittisk morgon-tv, gjort tv-framträdanden, alltså där de har uppträtt i Storbritannien. Även i Amsterdam så gjorde vi bland de största nöjesprogrammen. Så att, ja, det är jätteviktigt på många sätt att göra de här pre-partierna.
Hur får man in sina artister på sådana ställen? Är det ni som ringer och trycker på?
Jag skulle säga att det finns olika sätt. Jag jobbar ju med PR, så det är ju mitt ansvar att få in dem i olika sammanhang. Sen eftersom de är signade till Universal så har ju vi Universal-kontor i andra länder som också jobbar med samma sak och hjälper till. Och sen så kan man också ta in PR-byråer i olika marknader för att också hjälpa till att stötta. Så jag skulle säga att det vi har gjort har varit en mix av allt det.
Den här idén med att besöka fotbollsarenor i alla städer, vem kom på den?
Killarna är ju superintresserade av fotboll, vilket har framkommit i väldigt många intervjuer. Och så gjorde de en holländsk intervju där de började prata om att de gillade fotboll. Och då föreslog journalisten att men man kanske ska besöka Ajax-arenan i Amsterdam, för att hans kompis jobbar på den. Så där började det. Men sen blev det också så, för i Spanien eller i Madrid så blev de inbjudna till en fotbollsmatch. För att under Melodifestivalens presskonferens, eller vinnarpresskonferensen, så det var en spansk journalist som intervjuade dem. Och då hade de sett att några fans ganska långt fram i Friends Arena hade haft Getafe-tröjor. Och då såg den journalisten till att de blev inbjudna till den här matchen. Och sen, de två pusselbitarna har gjort att vi har kollat alltid möjligheten. Kan vi besöka en arena? Eller, och i England så, de älskar Premier League, så att för dem var det superviktigt att, eller inte superviktigt, men det var kul för dem att få besöka Old Trafford också.
Så lite av ett teamwork här. Hur skiljer sig det upplägget ni har gjort nu jämfört med vad ni gjorde med Loreen förra året? För du var ju med och jobbade då också till exempel.
Ja, det är lite samma upplägg. Vi gör ju fler pre-parties i år. Och alltid samma typ av jobb. Sen, sen gör vi lite andra saker. Just det här fotbollsspåret är ju liksom unikt för dem och har öppnat andra dörrar rent PR-mässigt. Mm. Men annars är uppläggen ganska lika, skulle jag säga.
Hur upplever du att intresset har varit för Marcus Martinus utomlands ifrån?
Det är ett ganska stort intresse. Det är inte som förra året, såklart. Men det är fortfarande ett stort intresse. Dels för att tävla för Sverige och Sverige är värdland för Eurovision Song Contest. Men de är också ett välkänt namn i Europa fortfarande. Så att på det sättet har intresset varit väldigt stort. Och om man jämför med Loreen förra året, så hon kom tillbaka som en Eurovision-vinnare och var förhandsfavorit. Så att det går liksom inte att jämföra med det intresse som var kring henne. Men jag har jobbat med Eurovision många gånger och jag tycker ändå att intresset kring Marcus och Martinus är stort. Men jag har upplevt att de har blivit väl mottagna i alla städer och pre-party vi har varit på.
I Malmö, för nu är det snart dags att hamna där. Vad blir ditt jobb under de två veckorna?
Mitt jobb är ju att få dem att synas i Europa. Så att det kommer vara att sätta intervjuer, alla liksom framträdande sånt de gör på plats i Malmö. Det är jag som ansvarig för. Och sen är jag med dem överallt.
Hur mycket sömn blir det?
Förhoppningsvis så blir det en del sömn. Men jag är ju också själv ett stort Eurovision-fan, så att då jag inte jobbar kommer jag ju försöka uppleva Eurovision-bubblan själv.
Vad har du själv för favoriter då?
Jag skulle säga att mina favoriter, det är klart att jag älskar Sveriges låt, även om jag är partisk i det. Men annars, jag tycker att Österrike har en jättebra låt. Jag tror inte den kommer vinna, men det är den typen av musik jag har lyssnat på. Jag tycker Kroatien har en bra låt. Nederländerna gillar jag också. Och Schweiz, såklart. Men Österrike är nog mest den typen av låt som jag själv lyssnar på.
Hur mycket samarbete har du med SVT under den här perioden?
Samarbetet med SVT sker ju under hela tiden. De är också högst ansvariga för numret och planeringen av det. Så att vi är liksom en ständig dialog. Och de har också varit involverade i de pre-parten vi har gjort. Till exempel så använder vi samma LED-content som killarna har i Melodifestivalen. Så att vi har ett nära samarbete med SVT.
Hur gör ni med det här numret nu då? För regeln säger ju max 6 personer och Mello var det 7. Så hur löser ni det i Malmö?
Vi löser det på ett sånt sätt att vi bara har dansare. Så att vi tar bort kör och kuliss.
Hur mycket pålagd kör är det på band?
Jag vet faktiskt inte.
Hur tror du att det påverkar då? Att man tar bort den? För det är väl, gissar jag, främst en trygghet. Både Marcus och Martinus är ju duktiga sångare båda två. Men hur känner de för det? Har de,
Det är ju deras beslut. Och nu får man ju använda kör på tracks och liknande. Så att de är inte oroliga för det och vi är inte oroliga för det. Jag tror att det viktigaste är att göra ett så bra nummer som möjligt. Och de är supersäkra sångare.
Vad händer efter Eurovision för dem då?
De släpper album efter Eurovision. Och sen så kommer de ge sig ut på en Europaturné med start efter sommaren. Pågår i höst och även till våren.
Men gud, så spännande, Anders. Här fick vi ju, för att du är så frågvis, även lite info om hur numret i Malmö kommer att se ut. Eller i alla fall låta.
Ja, men exakt. Alltså, man har valt att ta bort kör i kuliss. För det var ju så i Melodifestivalen. Där får man vara max 8 personer. Ah. I Eurovision gäller det max 6. Och eftersom Marcus Martinus är 2 och de har 4 dansare, så då måste en bort. Och då valde killarna själva att ta bort Lasse Sävsund då som kör i kuliss. Och det är ju, de är ju duktiga sångare, så att jag är inte orolig på det sättet. Men det är klart, det är ett litet chanstagande. För det vill ju då till att rösten håller. Marcus var lite kraxig nu i Stockholm till exempel. Det vill till att man inte får några så här tuppar i halsen eller så, för det finns liksom ingenting att falla tillbaka på.
Nej.
Man har naturligtvis kör på bandet, men ingenting som täcker deras livesång. Men jag förstår också hur de tänker. De sa ju i Madrid, som vi hörde här, att de vill ju ha numret så likt som möjligt. Och det är klart, tar man bort en dansare istället, då måste man göra om koreografin, för att annars så blir det ju väldigt asymmetriskt med
ja, och då kommer och alla andra. OCD-människor få panik.
Ja, inklusive mig själv, det, ja. Och de också skulle jag tro. Ja. Så att nej, jag förstår att hellre än att ta hela det varvet så har man då fattat det beslutet.
Ja. Men Anders, jag tänker så här, Madrid var den allra första och Stockholm är då nästan den sista. Jag vet inte om Max Martinus ska till Oslo. Passade du på att prata lite mer om även i Stockholm? Hann du det?
Ja, det är klart jag gjorde.
Ja, vi snackade ju i Madrid sist. Ja. Ni har varit i London och ni har varit i Amsterdam igår. Mm. Vad har varit roligast?
Jag tror kanske enten Amsterdam eller Madrid, för Madrid de har en sån passion som är alltid rolig att se, och det var också första gången vi fick höra att folket sang Unforgettable för första gången på en slags konsert.
I Madrid var ju också ganska crowded och
det var det jag menade.
Oj, okej. Ja, nej, kanske Madrid och Amsterdam var bäst. London var ju också sjukt kul, för det var liksom en klubb, så det var en annan känsla också där, men det var roligt.
Hur känner ni nu när ni har hört de andra låtarna och sett de andra artisterna? Tröttnar man på de andra eller blir de bättre och bättre?
Nej, jag vill se bättre och bättre, för man har ju inte hört så mycket på det för man möttes och har pratat med varandra, sett på soundchecks och sånt, så det är ju jättekult. Och så ska man bruka mycket tid samman, så jag tror det blir bra, ja.
Jag har talat om att det finns en WhatsApp-grupp för årets artister, är ni med i den?
Nej.
Ni har inte fått vara med där?
Nej, men jag tror inte det är någon WhatsApp-grupp för alla artisterna, jag tror det är bara för de som jobbar med artisterna, tror jag.
Jag har sett bildbevis på att det finns för en liten del, men det är väl kanske bättre kompisar än vad ni är då.
Ja.
Vad hoppas ni på här i Stockholm?
Alltså det är ju första pre-party som är i Stockholm, så vi hoppas att vi får starta det med en ordentlig boom. Det är ju jättekult att se att de har hållit på med detta så länge i andra länder, så jag tycker det är jättefint att Sverige börjar med detta också nu, och så hoppas vi att det håller på i hvert fall 15 år som det har gjort i Nederländerna, så ja, det är jättekult.
Jag hoppas också att Sverige got our back idag och stöttar oss, för vi är ju representerar Sverige, så det blir spännande.
Vad tar ni med från de här pre-partnerna som ni har varit nu på till Malmö?
Som vi säger, den self-confidence boosten då. Alla som är med och sjunger låtarna och sånt på alla platserna. Det har varit så jätteroligt och fått mycket skryt därifrån. Så hoppas vi att vi har fått samlat in lite fler röster från de platserna. Så ska vi ge allt i Eurovision för att laga historia.
Och nu framåt då, ni ska till Tyskland hörde jag i veckan. Blir det en ny fotbollsstadion?
Niklas är inte med.
Oh ja, Niklas är med. Vi hoppas.
Niklas är faktiskt han som har liksom fixat lite fotbollsstadion, så det är han som är den största fotbollsfan här.
Vilket har varit bästa stadion hittills?
Måste jag säga Old Trafford. Magical Theater of Dreams, my favorite team of all time.
Hade jag haft en annan podd nu så hade vi gått över och pratat Premier League istället. Ja, men nu har jag inte det. Så att det får ni prata med en annan. Ja. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, nu känner jag mig i alla fall redo och pepp för Marcus och Martinus och Sverige. Vad säger liksom rykten och så vidare om vart vi hamnar? Klarar vi vår topp 10? Är det ut så? Hur har bemötandet varit?
Ja, men vi fick väl lite svar från Niklas tidigare här att ja, men intresset finns ju såklart. Tittar vi på oddslistor och sådär så ligger de just nu på just 10:e plats. Men vi ska ju komma ihåg då att det här är ju personer som satsar på vem kommer att vinna. Och då har Marcus Martinus hamnat på 10:e plats. Det är inte så att liksom spelarna satsar på att de kommer att komma på just exakt den 10:e platsen. Det är ju inte riktigt samma sak.
Nej.
De ingår också i, kan man väl säga, ett sjok av länder som ligger ja, men en ganska tydlig bit bakom toppen. Så att vi kan väl säga att det är ju ett väldigt öppet år i år, ska tilläggas. Jämför vi med förra året när det stod klart väldigt tydligt att det här är Finland mot Sverige. Det stod väldigt klart. Så är det i år väldigt, väldigt öppet. Och tittar vi på oddsen så är det egentligen upp mot 5 länder som liksom spelarna ser som troliga vinnare. Och sen kan vi lägga dit ytterligare 2 som på något vis ges en god chans. Och då har vi ändå inte ens börjat repen. Det är inte ovanligt att det dyker upp någon live, att det helt plötsligt så faller saker på plats och helt plötsligt så fattar alla låten när man ser det. Fuego var till exempel inte ens på topp 15 när repen började i
Portugal. Nej, jag vet. Så att
det, Sådana saker kan hända, men trots det så är det ett väldigt, väldigt öppet år. Och, nej, men Sverige ligger i liksom det här, ett ganska stort sjok av länder här bakom som väl tippas då någonstans kring, ja, men 9:e ner till 15:e. Ungefär så kan vi väl beskriva det.
Mm.
Så att, det är väl ungefär där vi ska lägga förväntningen på Marcus och Martinus. Sen hoppas vi att de gör det så bra som möjligt.
Ja, en topp 10, alltså det hade ju varit så gött i alla fall om vi kunde hålla det.
Ja, samtidigt så ska vi komma ihåg att vara värdland i Eurovision är inte jättebra.
Nej, det är inte lätt. Vi får väl titta närmare på det längre fram här, hur det har sett.
Ja, men ni ska få lite siffror på det faktiskt, exakt hur illa det är att vara värdland. Men det är ju... Så att ribban är väldigt lågt satt, så kan vi säga.
Ja, så säger vi.
Men har ju också dragit startnumret i Eurovision. Som värdland så drar vi ju ett specifikt startnummer och vi fick ju nummer 1.
Ja, det var ju lite märkligt alltså.
Men på samma sätt som Storbritannien förra året drog nummer 26 så finns naturligtvis nummer 1 med i den där urnan och nu var det den vi drog. Så att Marcus Martinus kommer ju att få öppna hela finalen. Men vi har ju också en förändring i att alla Big Five-länderna då och Sverige kommer ju att delta i semifinalerna men utom tävlan.
Inte så där på slutet utan mitt i.
Ja, och det tycker jag är ett jätteintressant experiment att se om det funkar och hur det funkar. För det alltid känns lite konstigt i de här semifinalerna att när alla är klara och så har vi haft vår mellanakt och så tror man att nu ska vi få resultat. Så nej, det ska vi inte, för nu ska vi titta på 3 stycken klipp av någonting som hände igår och så ska vi ha liksom en kort intervju med de här 3 akterna då. Och det känns liksom så här lite malplacé. Nu tror jag att det blir mycket, mycket mer naturligt att ja, men här är ett bidrag till och det ger också alla ett mer, alla Big Five och Sverige då, mer rättvisa förutsättningar. De har också setts i en semifinal på samma villkor som alla andra. Så jag tycker det är ett spännande experiment. Sen får vi se hur man lyckas förmedla att de inte tävlar, att det inte går att ringa och rösta på dem.
Ja, exakt. Men det blir säkert bra. Men det är ju alltid lite så här, Sverige experimenterar lite när vi får Eurovision. För idag, på tisdagen här den 16 april, då kom det ju ännu en nyhet och det handlar om startordningen i finalen.
Ja, men precis. För att tidigare så har ju, förutom då värdlandet, så har ju alla finalisterna och Big Five-länderna då fått dra en lott där det står första eller andra halvan av finalen. Och sen har då tävlingsproducenten fått lägga startordningen utifrån de här halvorna. Och det i sig var ju en förändring som vi gjorde sist vi var i Malmö 2013.
Ja, exakt.
Men nu tyckte man att det var dags att ändra på det här igen. Så att nu kommer det att finnas 6 stycken lotter för första halvan och 6 stycken lotter för den andra halvan och 13 stycken jokerval där helt enkelt tävlingsproducenten får lägga dem var hen vill. I år är det ju Christer Björkman. Min gissning här är ju att Christer ville ha makten att göra det här helt själv. Och inte riktigt fick igenom det i referensgruppen utan det blev en kompromiss. Där man gav honom lite mer makt men inte fullt ut. Själv tyckte jag att det här blev faktiskt ganska fånigt. Antingen ta bort det där helt och hållet eller så kör det som det var. Det blir så här, vadå 6 ska dra första halvan och 6 ska dra andra halvan och så ska nej men det blir bara jättekonstigt.
Ja, det var också att det var dubbelt så många. Kunde det inte varit en tredjedel av varje då liksom i så fall om det nu skulle vara så. Ja, det känns lite konstigt. Det gör det faktiskt, men vi får väl se hur det blir, helt enkelt.
Ja, och sen är det ju värt att påminna om det här också. Alltså för att jag har läst kommentarer nu online. Det är ju inte jättepositivt emottaget det här kan man säga. Det finns de som tycker att det är bra att tävlingsproducenten får möjlighet att skapa en bättre show. För det är ju såklart syftet. Att man inte ska hamna med 4 av de största favoriterna i första halvan. Till exempel. Eller för den delen liksom 6 ballader i ena halvan eller något sånt. Att det är ju syftet att man ska få programmet att bli liksom bättre. Så är det ändå inte så positivt emottaget kanske. Men, och då kommer ju alltid den här, vad är det med SVT? Kan de inte låta någonting vara? Ska de alltid hålla på och träna?
Exakt, men det sa jag ju också. Vi ska alltid ändra.
Ja, men samtidigt är det så här, inget av de förändringarna som SVT har infört, alltså för vi har infört saker varje gång. 2000 i Globen, då införde vi ju arena. Det var ju inte arenor tidigare, det var ju konserthallar.
Nej, just det.
Folk satt i frack och i inhyrda långklänningar. Och vi körde på en arena i Globen. Ja. I Malmö har sagt, ja men stående publik införde man. Man just införde det. Då den här att tävlingsproducenten lägger startordningen. Och sen i Globen hade vi ju det nya röstningssystemet där vi delar på tittarröster och juryröster. Ingenting av de här sakerna har ju någon velat ta bort efteråt. Så att vem som nu än vinner nästa år, ja men gillar man inte det här, då kan man ju backa. Eller så hittar man på något eget och ändrar på något annat sätt. Det är inte så att man inte får förändra i den här tävlingen. Det verkar bara vara SVT som har någon, som har liksom någon kreativ gnista att förändra. För att hitta vad är det som inte funkar, vad är det som skulle kunna göras bättre. Som till exempel är då med att Big Five och finalisterna, ja men de kommer som en liksom infekterad blindtarm lite på slutet i varje semifinal. Det här har man då identifierat ett moment som man säger, nej men det där är inte riktigt, riktigt bra. Den kan
och det blir lite orättvist. Kan det bli så att Big Five får lite mer röster om de får vara så här? Vi får väl se.
Ja men det utjämnar i alla fall förutsättningen i det fallet. Nej men så att vi får se hur det här blir och hur det mottas och hur nästa års värdstad och värdarrangör väljer att göra med det.
Ja, och Anders, du som har varit om dig och kring dig nu i Stockholm. Jag är ju inte där och jag är inte i Madrid och jag är inte... Du vet, jag har varit instängd i Norrköping. Det är vad jag har varit.
Ja, just det.
Så berätta, du har ju hört lite grann om hur vissa delar av programmet kommer att bli i Malmö. Och det är ju både jag och lyssnarna väldigt nyfikna på att få höra. Så berätta vad dina stora öron har snappat upp.
Ja, alltså det är ju inte en stor grej för programmet, men för oss fans är det en ganska viktig detalj, och det är de här vykorten som presenterar artisterna. Och det här var en liten fågel som har berättat för mig att åtminstone en del av dem blir egenfilmade av artisterna själva. Och det här är ju naturligtvis otroligt smart, för att dels är det billigt och sen blir det också väldigt personligt.
Ja.
Så istället för att SVT ska skicka ut ett tv-team till 36 länder, alternativt att alla 36 nationer ska komma hit först, så får de helt enkelt filma själva. Och då har jag förstått det som att man ska göra liksom någon film på en plats som betyder mycket för landet.
Okej.
Och jag såg till exempel bara i veckan i mitt sociala medierflöde hur Hera Björk flög förbi över en vulkan.
Ja.
Och då skulle man ju kunna kunna gissa sig till att ja, men där kanske hon dyker upp i ett vykort. Och om man får våga sig på en sån gissning, vi har sett Marcus Martinus latchade lite på Friends Arena med två fotbollar för några veckor sedan. Ja, inte en jättelångväga gissning att tro att det där kanske var delar av vårt vykort.
Nej, för det hörde vi ju i intervjun med Niklas Torssell här, som är deras PR-ansvarig, att fotbollsarenor har besökts. Det betyder i alla fall mycket för Marcus och Martinus.
Ja, nej, men och vi som följer dem i sociala medier har ju sett att under hela den här turnén nu så har det blivit en grej att de ska besöka en fotbollsarena i varje stad. Och det sa de ju också i Stockholm, att men Old Trafford var ändå den coolaste.
Ja.
Så nu har det blivit en grej.
Men de dyker upp på Malmö Arena också då. Nej, vad heter den? Ja, Malmö Arena kommer de ju vara, jag hoppas jag. Men det finns ju någon Malmö FFs fotbollsshowfräta.
Ja, det får du fråga någon som vet. Jag vet att parken heter
Malmö stad. Vi får väl se. De kanske tar ett ut till parken i Köpenhamn.
Ja, vi får se hur de löser den saken. Ja. Nej, men jag tänkte också att vi skulle prata lite grann för er som kanske ska till Malmö. I några dagar eller hela perioden, liksom, vad händer på stan? För Eurovision är ju otroligt mycket mer än bara tre tv-program. Och det vet ju ingen som inte har varit på ett exakt hur stort det är. Men Malmö stad räknar alltså med 100 000 besökare under den här veckan. Och då ska vi komma ihåg att det är ändå ganska lågt jämfört med Liverpool. Liverpool hade 500 000. Men då ligger ju också Liverpool i ett mycket mer tätbefolkat område, så att säga. I dess närmsta, så här, inom en timme med bil från Liverpool bor det ju 4 miljoner människor, vilket ju nästan är halva Sveriges befolkning. Så det är klart, och de har dessutom en direkt båtförbindelse över till Irland till exempel, på samma sätt som vi har bro till Danmark. Så att det är så. Men det kommer ju hända massvis med saker runt om på stan. I Folkets park så är det som heter Eurovision Village. Och där kommer sponsorer att ha lite utställningar och lite såna här grejer. Det kommer också vara flera scener där det kommer att ske uppträdanden, både dagtid och kvällstid. Och det här är ju väldigt blandat. Det är absolut inte bara liksom Eurovision och Mello, utan det kan ju vara, ja, men, lokala musikskolan eller olika körer som ställer upp eller, ja, men den sortens saker.
Men lokala
vara,
band också, ja, precis.
Ja, då, oh ja. Så att det är väldigt, väldigt blandat, men det kommer förhoppningsvis vara liksom, ja, men ett kul ställe att bara hänga på.
Ja, ja, men det.
Precis bredvid så ligger ju Moriskan, och där kommer det att vara ett Eurofan Café som har en massa aktiviteter dagtid med, ja, men det är livepodd, inte våran dock.
Nej.
Men det kommer att vara lite panelsamtal, quizar, den sortens grejer, och naturligtvis servering och så vidare. Vissa av de här sakerna behöver man boka en biljett till. Dagtid är gratis, men man behöver ändå boka sig en plats. På nattetid förvandlas det till en nattklubb, och då är det Eurovision-musik och så vidare. Men då behöver man ha ett veckoband eller ett dagbiljett för att komma in på det. Men där är det fest hela natten lång, hela veckan. Precis bredvid det här så ligger också Amiralen, och där kommer det vara någonting som heter Euroglam. Och det ska jag säga att jag inte riktigt vet vad det är. Jag har sett namnet, men ni får helt enkelt googla själva. Men väldigt, väldigt mycket händer ju här kring Eurovision Village i Folkets Park i Malmö.
Det kommer bland annat vara storbildsvisningar av semifinalerna och finalen på Amiralen. Och så kommer det vara lite ABBA-show, tror jag, någon kväll. Och så är det middag. Och det är lite samma som Eurofan Café. Så där. Det händer grejer. Men framförallt så har de ju då screening av semifinalerna och finalen, om man inte vill sitta hemma och tråka.
Ja, nej, det låter ju tråkigt.
Ja.
Från Folkets Park så går Frisgatan bort till Triangelns tågstation. Och Frisgatan blir förvandlad till Eurovision Street under veckan. Och riktigt exakt vad det kommer innebära, det vet vi inte. Men det är ju en gågata. Så att vi tror att det kommer att vara lite pop-up-scener. Kanske något gatuband som står och spelar. Uteserveringar och så vidare och så vidare. Så tanken är ju att man ska ta, eller kunna ta tåget i alla fall från arenan till Triangeln. Och sen gå på Eurovision Street hela vägen bort till Folkets Park för att liksom binda ihop det här då.
Ja, det är fint. Det är genomtänkt.
Det är det faktiskt. Det kan vi ändå då säga, vad det vi inte har haft semester för, det är därför att du och jag håller på tillsammans med den svenska Melodifestivalklubben och Malmö stad att arrangera och sätta ett program för det som heter Euroclub, som man säger är det officiella feststället så att säga. Och det kommer att vara på Malmö Live. Där krävs det att man har en biljett. Och det krävs också medlemskap i Melodifestivalklubben eller en annan OGAE-förening, alltså i någon av de andra länderna. Men det är vad vi har sysselsatt oss med på all vår fritid faktiskt.
Ja. Men det har varit jätteroligt, och det börjar ju faktiskt falla på plats alltihop.
Det börjar falla på plats, bit efter bit.
Ja.
Vi måste nästan också kommentera det här som ni säkert har läst om i media, med också att artister hoppar av. Att de kanske var kontrakterade för att de ska uppträda i Eurovision Village och har hoppat av. Jag har sett till exempel Dotter och Medina och några till. Och det här har ju att göra med den här oerhört infekterade frågan kring Israel och Gaza. Och vi ska inte uppehålla oss vid den, för det är inte den sortens podd. Men det här är naturligtvis ett bekymmer för arrangörerna, och det sätter enorm press på säkerheten. Vi ser att, jag läser i tidningen faktiskt nu medans vi pratar, att den svenska polisen kommer att ta hjälp ifrån polisen både i Norge och Danmark för att klara av det här arrangemanget. För det kommer att vara enormt mycket människor ute, och det kommer att vara flera demonstrationer runt om på olika platser och olika tider. Och för att hålla ordning på det här så behövs det helt enkelt otroligt mycket poliser. Det finns ju också några av artisterna som tävlar i Eurovision har ju också gått ut och pratat om att de har fått motta hot och trakasserier av människor som tycker att de borde bojkotta tävlingen. Och jag hörde mig för lite grann här i Stockholm. Storbritanniens artist Olly Alexander är ju en av dem som har fått väldigt, väldigt mycket, och man såg det nästan på honom på pre-partiet i London, att han var ganska nedtryckt. Mycket, mycket gladare helgen efter i Amsterdam, och han var ju i Stockholm och mycket bättre än var. Så att det går väl upp och ner. Vi vet att den danska artisten till exempel, hon var med på två pre-partien, var bokad till de andra, men bestämde sig för att avboka dem. Och om det beror på hot och påtryckningar och trakasserier, det har vi ingen aning om. Men det här, det finns alltså, och det förekommer. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt tråkigt. Man får ha åsikter och man får yttra dem och man får ha demonstrationer och skriva insändare och så vidare. Men att hota och trakassera artister som faktiskt inte har med det här att göra alls. Beslutet ligger inte hos dem. Beslutet ligger helt hos politiker. Det är...
Jag pratade med en som jag känner som också är i svängen, och det är ju det de uttrycker, att det är ju så synd att det ska läggas på kulturarbetarna det här, men ja.
Därför att det helt oavsett var man nu står i sakfrågorna så är det så att tv-bolag och EBU kan inte ta en politisk ställning i sig själv, utan det måste komma från politiker. Mm. Och att som sagt, kulturarbetare då får ställa in gig. Ja. Och därmed gå miste om jobb och pengar.
Ja.
Och kräva att Eurovision-artister ska gå miste om sin livsdröm.
Ja.
Det är enormt höga krav att ställa. För någonting som ju ändå inte ger någon som helst effekt. Nej. Därför att Israel kommer naturligtvis helt oavsett vara med och tävla i Eurovision Song Contest. Och helt oavsett om Israel är med eller inte så kommer situationen på Gaza vara helt oförändrad. Ja. Så att det är så otroligt missriktat och det är så otroligt tråkigt. Och framförallt är det tråkigt för Malmöborna och det är tråkigt för de som kommer och vill njuta av festen. Att det liksom lägger sig filt över.
Men då ställer jag frågan som kanske många ställer sig nu. Du kan ju såklart inte svara på den, men något svar kanske du kan ge ändå. Ska man vara orolig och rädd för att åka till Malmö under Eurovision-veckan? Bör man vara det? Eller?
Nej, det tycker jag absolut inte att man ska vara. Alltså, med den säkerheten som är på plats, och vi är ju delvis insatta i vilka säkerhetsrutiner som kommer att finnas, så precis, tycker jag absolut inte att det finns någon som helst anledning att vara rädd. Alltså det kommer att vara så mycket poliser överallt, och säkerhetspolisen och polisen har gjort ett gediget jobb med att beskriva exakt vilka krav som finns och hur allting ska gå till kring den här turkosa mattan-ceremonin och alltså alla sådana saker. Så det tycker jag absolut inte att man ska vara. Däremot som sagt, blir det liksom demonstrationer så kanske man inte ska uppehålla sig vid den platsen, för det vet man ju aldrig om det är urartar. Men det är ju sunt förnuft, det kan ju inträffa precis vilken stad, när som helst, var som helst, i vilket ärende som helst. Mm. Jag tycker absolut inte att man ska stanna hemma, utan nej, kom till Malmö och ha kul, för att det är det roligaste man kan göra, det är att åka på tur.
Gud vad fint sagt, det där tycker jag var så fint så att jag vill nästan avsluta på det fina talet.
Nej, men jag tycker att vi nöjer oss med det nu, för det här är vad Sverige har hittat på och vad som, liksom hur läget är nu. Och sen kommer vi återkomma nu med två avsnitt till, som vi ju brukar göra för er som har följt oss i flera säsonger. Då har vi ett avsnitt där vi pratar lite grann och presenterar de stora favoriterna. Och så har vi ett avsnitt där vi får prata lite grann om våra favoriter som kanske inte är i toppen på bettinglistan, men som vi personligen lyssnar mycket på och tycker om och hoppas på. Så för att vi kommer inte orka gå igenom alla 37 bidrag. Det finns alldeles för mycket som är alldeles för långtråkigt.
Det finns andra som gör som ni kan lyssna på.
Jajamensan, och ni får bilda er en egen uppfattning om det. Så att vi nöjer oss med de här som 12 bidrag blir det väl då som vi pratar om totalt sett. Av de 37. Resten får ni bilda er en egen uppfattning om.
Med det säger jag welcome to Malmö.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.